Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Wagrell. Hurtig Wagrell. Johanna Hurtig Wagrell. Och
Elinor Svensson.
Yes.
Hej.
Hej. Den här veckan har vi också en gäst.
En underbar person som heter Cissi Ramsby.
Jag satt och väntade på att jag skulle få säga någonting.
Ja.
Ni presenterar ju så himla snyggt.
Tycker du?
Ja.
Trots att jag glömde vad programmet hette precis i början. Det tror jag
vad har jag för podd?
Vad har jag för podd?
Ja, hej, veckans avsnitt då. Vad fan håller vi på med?
Ja.
Ja, veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ja. Cissi Ramsby.
Ja.
Vem är du?
Ja. Är det nu jag ska berätta om mig själv?
Nej, men jag har en kille.
Du har en kille?
Och han berättade för mig att du har tävlat i Idol.
Det har jag.
Är det hemligt? Idol.
Hemligt vet jag inte. Jag var på tv.
Ja.
Ja, så att, berätta inte för någon var det första jag sa när jag gick ut. Ja, men det är ju också, här kommer ju liksom skrämmande grejen. Det är ju alltså då 14 år sedan.
Åh, helvete, var det första säsongen?
Men det var 14 år när han och Daniel vann.
Nej,
det är Agnes vann.
Marcus Fagervall, rocksnubbe. Det var mycket snelugg den här säsongen.
Ja, just det.
Det var liksom lite rockår och liksom total snelugg över ögat. Mm. Half blind allihopa.
Mm. Wow.
Ungefär. Det, så var det. Det är ingen hemlighet.
Nej.
Så att,
är det någon som känner igen dig på stan för det?
Det hände faktiskt i torsdags.
Ursäkta?
Ja.
Vilket minne folk har.
Mm. Men nu, ja, men det här, det var en väldigt, liksom, det var också lite så här en omständighet som gjorde att jag kände att så här, var det nödvändigt? Nej, men jag skulle gå på antikmässan. Mm. Bara där, vi börjar där. Ja. Skulle gå in och liksom han som står i entrén, en kille, lätt tunnhårig, ursäkta mig, heter du Cissi Ramsby? Och då var det verkligen så här, ja, jag kommer ihåg det, jag såg dig på Idol. Och då känner jag bara så här, okej, det här är ju liksom 14 år sedan. Och här ska jag gå på antikmässan. Är jag ett fossil? Ja, det är jag. Och att han är entrén som ser liksom ut som att han är...
Han bara, får vi sälja dig då?
Ja, exakt. Ska du ställas ut? Det är det som var härligt.
Ja. Men nu för tiden jobbar du inte med att vara med i Idol.
Nej.
Utan nu jobbar du med tv-spel.
Ja, enda gången jag sjunger är ju med din kille.
Ja.
Exakt.
På livebands karaoke.
Det är det bästa vi har.
Ja, visst.
Ja,
det är så jävla kul.
Ja, det är helt sinnessjukt roligt. Faktiskt så roligt så att de är husband på varenda fest som mitt företag har.
Mm.
Sommar, vinter och så vidare.
Ja, men så bra beslut.
Det
är alltid så kul. Jag hade det, jag bokade dem på min 30-årsfest också.
Allt annat är orimligt.
Ja.
Det är jättebra.
Verkligen. Vilken är din bästa låt?
Alltså, jag har ju några go-to-låtar, men jag brukar ju köra Carola. Fångad av en stormvind är ju liksom min... Den, då får ju bara döna ut lungorna ur mig.
Mm.
Och det är jätteroligt.
Du har ju en look som inte signalerar att det är din bästa karaoke-låt.
Det är din goat.
Jag säger bara det. Alltså, nu är det första gången vi träffas, så därför vill jag bara... Jag tycker det är en härlig komplexitet som du visar.
Ja. Men skulle vi kunna... Vad är det för fördomar som
har
hållit nu?
För det är lite som att ni har bytt här. För när Johanna valde en låt på min 30-årsfest, då valde du låten... Basket case
med Green Day.
Ja. Och ja, hade man kunnat tänka sig
att jag skulle köra. Ja. Jag skulle dra av den lite lätt sådär.
Ja. Av den.
Men det kan jag aldrig tänka mig att du skulle köra.
Nej, exakt.
Nej, vet.
Men jag gillar ju den typen av komplex. Jag säger ju det som en, alltså att det är en härlig grej. Att du liksom har tuffa t-shirten, cool mössa. Vänta, den typen av grejer.
Tuffa t-shirten? Vi har ju i princip samma t-shirt.
Ja, men vi har ju olika varianter av pommes på t-shirt.
Så vet jag inte vem är det som är tuff. Du eller jag? Nej, båda kanske.
Hon tycker du är tuff att du spelar. Henne.
Är det det?
Jag ser min tuffa sida. Det är det jag gör.
Det är fint.
Ja. Visst. Och sen så bara, jag gillar Carola fångad av en stormvind. Jag älskar det.
Alltså det är skillnad på att gilla en låt och att älska att sjunga den på karaoke.
Ja, just det. Jag har inte sjungit så mycket karaoke, så jag är inte riktigt med. Mm. Men det håller jag med om. För din är väl Vajana låten, alltså, va?
Vänta, va? Mm. På min 30-årsfest så fick jag bandet att repa in How Far I'll Go med
Fan Vajana. Åh, är den här hon sjunger till havet?
Nej. I know everybody on this island.
Sjöng den så också?
Jag sjöng inte operaversionen. Men alltså, den är så fin och jag hade gått och... För min kusin var hälsa på då också. Han bor i Mexiko. Så när jag bara, jag ska sjunga den ikväll. Vet du vilken det är? Så spelar jag upp den här. Det är den du går och sjunger på hela jävla tiden.
Så då är det en låt du älskar. Det är inte bara en karaoke-låt.
Det är sant.
Men i för sig, man skulle kunna säga så här. Säg vilken som är din favorit karaoke-låt. Och jag kan inte säga vem du är.
Ja.
Det är precis så det är.
Mm. Ja. Mm. Men jag har så många såna här go-to-låtar när det gäller karaoke. Det är ju framförallt Carola. Alltså alla. Alltså jag har ju bett det här kära bandet.
Men jag kan fatta det, om man är duktig på att sjunga måste ju Carola vara den absolut roligaste.
Fast det är också så här, hon är ju orimlig. Ja. Det är det som är grejen. Det är ju så här, just Fångad av en stormvind är ju liksom så här, okej. Okay,
den är lätt.
Nej, det är den inte. Det
är jag ju tycker den är lätt.
Sitter jag på så här, det är fan det värsta man kan vara med om.
Nej,
det.
Men du sjunger mycket bättre än jag, men jag tycker den är... Ska man välja en Carola-låt så är det den.
Ja, då är det den. Eller jag har ju försökt få dem att öva in Säg mig var du står.
Oh.
För att, alltså PGA, allt.
Mm.
För den är det bästa vi har. Men nej, men så Carola är väldigt bra. Men sen så är jag ju lite så här ett fan av gammal liksom så här, Journey och Bon Jovi och så vidare.
Mm. De klassiska,
det är ju kul.
Karaoke-klassikerna helt enkelt.
Absolut, helt rimligt.
Men jag är sen din fest så gillar jag ju karaoke. Jag har ju aldrig vågat sjunga karaoke innan. Men nu, efter det så var jag så här... Men det gör ju ingenting om man inte kan sjunga. Det var jättekul i alla fall.
Mm. Man behöver bara vara tillräckligt full.
Ja, det är verkligen det.
Ja.
Och wow, det var jag. Mer så. Det var synd. Att det blev så himla.
Ja, det var jättekul.
Mm. Små barn. Jag vill knappt tänka på det här med alkohol nu. Sen min liksom torsdagsgrej.
Just det, du var jättefull i
torsdags. Jag kan bara summera det väldigt kort så kommer ni förstå känslan.
Mm.
Jag var på quiz. 90-tals quiz. Vi vann. Det måste man fira.
Ja. Mm.
Mitt glas var aldrig tomt. Och sen när plötsligt var det någon som yppade ordet ska vi gå på kasino. Jag, speljävulen, tog tag i mig. Jag var såhär, jag vill verkligen gå, men det var ingen som ville gå. Det är det roligaste vi har, förutom livebands karaoke.
Mm.
Och jag blev full i fan, kände jag, att jag vill gå på kasino, men ingen ville. Så då tog jag the next best thing, vilket var 2 trisslotter på 7-Eleven och sen köra blackjack på Pub Anchor. Men vann!
Nej, men alltså, vet du vad? Jag känner igen mig så mycket så att det är nästan obehagligt.
Men vad är detta? Men det var ändå så här, trisslotterna alltså, vann på båda, 1500 spänn på blackjack. Jajamän. Jo, då.
Alltså det var verkligen din kväll. Men det där känner jag inte igen mig.
Men döden i liksom om döden hade sett ut på ett visst sätt så hade det varit jag. Mm. Sen på morgonen, klockan 7:45 på morgonen, messar jag min chef. Jag håller på att dö.
Mm.
Jag,
det här blir en sjuk dag, det kan du ha klart för.
Ja, hon sa, jobba hemifrån.
Ja,
snyggt. Tack. Åh,
världens bästa chef.
Ja.
Wow.
Så låter det faktiskt. Vad heter det? Jag vill slänga in ett tips för att göra det.
Ja.
Bara för att jag alltså, har legat och gråtit i princip hela veckan framför Cheer. Från på Netflix.
Ja.
Har ni kollat på det?
Jag har sett några avsnitt, det är superbra.
Nej, alltså. Jag sa nej till att kolla på det igår. Vilket ledde till att vi kollade på en fruktansvärt tråkig dokumentär istället.
Mm.
Vilken då?
They shall not grow old. Den här om första världskriget som de har färglagt på. Fy fan vad tråkigt. Åh
gud, vilken kille.
Jaha, nej.
Nej men alltså, nej men Cheer är, det är så mycket mer än vad man tror att det är. Och det är ingenting, alltså, det är så mycket så här, ni vet, i så här... konservativa Texas.
Mm.
Men det är också så jävla fint. Alltså jag vet inte, det är så himla aldrig svartvitt. Det är bara så gråskaligt hela tiden. Så man blir så jävla berörd bara.
Jag älskar den.
Ja, älskar.
Är det vidrigheter? som pågår?
Nej, det, där på alltså, jo, till viss del. Alltså ibland faktiskt. Och det, men det är ju det som gör det så jävla spännande. Att det är så här, fan det där är det helt okej. Men här mår de ändå bra. Och så berättar de sina bakgrundsstories. Och så vänds det där som var fult på slutet till att man bara fattar ändå strävan. Och vad det kan göra med en människa. Jag vet inte, det var bara så mycket. Men också att deras egna öden är liksom som man bara vill ta tag i dem och bädda ner dem. Och ge dem liksom kanske
men
lite
varm choklad. Men alltså jag tycker ju så, alltså på något sätt, liksom jag har bara sett om en 3 avsnitt. Mm. Och det jag kände, liksom dels att de berättade om sina livsöden hur de var innan. Men att det är så otroligt mycket dubbel natur. Ja. Alltså det är å ena sidan där konservativa, hemska och samtidigt så är liksom majoriteten gay eller liksom inom spektrat.
Och att det får att finnas det liksom, där och få liksom må bra på något sätt.
Det alltså, får ta plats lite grann. Så det, inte för mycket plats.
Men det handlar om cheerleading alltså.
Ja. Alltså och de verkligen sliter på sina kroppar på ett sätt. Men jag tror om man tittar på det så kommer nästan alla ha olika emotionella respons. Och det är det jag tycker är så spännande med det. Det gör att det blir så ärligt. Mm. Jag menar, jag tyckte verkligen
nej, men dagens tips, 100%. Jag backar i det.
Så att bara som man känner för att vara lite sentimental eller, så kan man kolla på det.
Om man vill skippa lite true crime för skulle så kan man ta och titta på det.
Mm. Men alltså på tal om, får jag säga en grej till? Vi kan ju klippa bort det här om vi vill. Men det finns en annan dokumentär på Netflix som handlar om, som heter The Devil Next Door, som handlar om att man, det är en man som bor i USA i alla fall, äldre man med familj och alltihop. Jobbat där. Han har flyttat dit från Ukraina efter andra världskriget.
Ja.
Och så kommer amerikanska staten och bara, men vi tror att du är Ivan the Terrible, alltså en av lägervakterna i Treblinka, som var liksom fruktansvärd, en av de värsta lägervakterna. Och så får man liksom följa med på hur USA ska avgöra om det är han eller inte, vilka av de här liksom uppgifterna som kommer från Sovjet som har blivit fel eller liksom, hur det här nu kan hänga ihop. Och sen så till slut så skickas han till Israel och ska gå i någon rättegång där och bla bla. Har du sett den?
Nej, men jag har velat se den. Jag sitter och lyssnar på din liksom, summering.
Ja, ibland är den lite lång, men den är väldigt, väldigt spännande och man, jag tycker man får tag på mycket av så här, jag vet inte, naturen kring det hela. Men det som är det som gjorde mig så jävla, som jag tror gör att många så här, true crime-fans kan gilla att titta på den, det är att jag under hela tiden var så här, nej men det är 100% han. Mm. Bara av, alltså jag bara dömde utifrån, det här är liksom inget rättssäkert utan att jag bara var så här, jo men jo. För det där är inte en rimlig räkning, eller det så där är inte. Mm-hmm. Så att jag tänkte så här, men så kan man inte tänka, men jag vet med mig att jag har den tanken. Och sen, vid ett tillfälle, det här är lite spoiler, men jag tycker inte riktigt att det spoilar upplevelsen, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Är att han blir frikänd. Första gången, eller i en instans i alla fall. Och då när han blir det, för han har suttit med så här helt så här stern look liksom, och sen varit så här, nej men jag tycker så mycket så synd om ert folk, ert oskyldiga folk, och man bara, varför säger du ert oskyldiga folk? Hur kan ett folk vara skyldigt? Vad är det för, jag tycker det är konstigt sätt att prata på bara. Men så när de säger att han blir frikänd, så byts hans ansikte till ett litet leende som är så jävla obehagligt. Alltså ni vet när man bara,
så tänker man, det är du. Det är han.
Ja, alltså det blev liksom så här, att man bara, ni vet den här känslan av när någon liksom bara, förlåt, det var inte meningen. Och hela rummet bara okej, och sen så vänder sig den personen mot en själv och bara ger en liten. Det var den liksom.
Så det var det fortfarande.
Så jag bara vill att folk ska titta på den för att se om de också har samma så här analys av just.
Men gud, jag
funderar
så länge på
för det var ingen så här det var ingen yes min familj, alltså så att han bara, utan han har hela tiden varit lite konstig, och sen precis när han bara, nej men vi kan inte bevisa, så bara ha.
Alltså, där fick ni obehagligt.
Ja.
Jag har också en rekommendation som jag gillar inte dokumentärer så mycket. Men jag har i veckan börjat lyssna på gamla sommarprat, eller från i år, förra året menar jag, var det. Men så jag kan rekommendera några av dem om ni inte lyssnade på dem i somras.
Jag har lyssnat på ett sommarprat i hela mitt liv.
Aha.
Nej, två. Jag tänkte Markoolio och hon som är någon kvinnorättsperson. Katarina.
Katarina Rönnstam.
Ja, just det. Ett var bra, ett var dåligt.
Ja. Spännande. Men detta är kanske den plattaste rekommendationen jag har.
Okay.
Men tydligen inte, eftersom du bara har hört ett.
Alltså, jag kanske är all over it.
Men jag lyssnade på Cecilia Kyles. Underbart. Jag lyssnade på Måns Möllers. Supermysigt.
Mm.
Men framför allt Madeleine Inwa Björk. Hon, jag tror att hon var lyssnarnas val eller någonting.
Mm.
Hon är adopterad från Sydkorea. Men när hon letade efter sina biologiska föräldrar när hon blev äldre så fick hon reda på att det hade varit någon mix-up. Så hennes historia som hon hade fått om sina biologiska föräldrar stämde inte, utan hon fick liksom reda på en helt ny berättelse. Och sen så stämde inte den heller, för adoptionsförmedlingen ljög och bla bla bla. Alltså det är så fruktansvärt juicy och det är så fruktansvärt mörkt också samtidigt. Man tycker så synd om henne, men hon är väldigt mysig att lyssna på.
Så du som är lite inne i true crime, då kände du att här
Där började det pirra till.
Det här låter ju kriminellt.
Ja. Nu börjar jag lyssna mer, ja. Spetsar öronen. Ja. Ja,
men på tal om true crime, vad känner du inför det, Cici?
Nej, men stort fan. Det kan man väl säga. Alltså jag älskar ju det. Och senaste året så vet jag inte vad som har hänt i mig. Men jag letar upp alltså alla dokumentärer, alla poddar, lyssnar om poddar.
Läser du FUPPA? Är du på den nivån?
Nej, det är, vad är det? Berätta mer.
Förundersökningsprotokoll.
Nej, men jag är så dålig på att läsa. Alltså jag tappar ju intresset direkt.
Men jag fattar.
Jag är likadant. Tittar en mening, lägger ner.
Jag har aldrig läst den FUPPA. Eller en gång. Men det var en jävla kort den.
Ja, man vill ha en riktigt bra gjord dokumentär eller en riktigt pladdrig
podd. Jag tänker så här, om någon kan läsa för mig, inga problem. Läs in ljudbok. Tips till dem som kan göra det.
Läs in dem.
Läs in dem. Jag lyssnar. Är det största
du menar fuppar att man ska läsa in dem som ljudbok. Det är jätteroligt.
Det blir ju nästan som en viss podd, Rättegångspodden. Men,
ja, men han gör mycket med den här informationen faktiskt. Ja. Han är duktig.
Man borde göra det som radioteater bara.
Ja, det är jätteroligt. Och reenactment.
Är det upphovsrättsskyddat de här? Eller är det bara att köra?
Nej, det är det som är lite där de tvistade där. Det kanske inte är så himla lämpligt att lägga ut, just göra en dokumentär om helt nya rättegångar och lägga ut ljudklipp därifrån.
Jag tycker men vi gör.
Han gör det väldigt bra.
Vi provar och ser.
Vi ser vad som händer. Ring någon.
Please do it.
Vem som helst.
Jag ringer någon.
Ja. Ska vi också lägga in att det finns biljetter kvar. Inte många, men det finns biljetter kvar till livepodden på Kina Teatern den 9 maj.
Ja.
Så köp gärna det.
Vad blir det för mot.se?
Ja, gå till sidan och köp. Det kostar absolut inte 600 kronor. Jag tror det ska kosta 279, tror jag biljett ska kosta.
Ja, fast plus
serviceavgiften. Men det kostar inte 600 spänn.
Nej.
Med en biljett.
Och inte 500, och inte 450.
Nej, och gå inte in på fel sajten, utan vad blir det för mot.se? Det var det.
Tipp topp. Ska vi bli mord?
Låt oss, för du har förvarnat om att den här är fruktansvärd.
Ja.
Vad blir det för mod?
Det här. Alltså det här fallet.
När du ser ut så där, så är det liksom, det är något.
Ja, men jag är så jävla rädd.
Ja, men jag säger som Georgia, jag brukar säga my favorite murder. Explain my face right now. Det här. Jag har fått hjälp. Vi fick research skickat till oss från en underbar person som heter
Maja. Jag hade missat det mejlet jättelänge. Yeah. Tills jag såg det och bara, oj.
Vänta nu, det här är någonting som är förekommande tycker jag i den podd. Du säger väldigt ofta, jag har missat det här mejlet. Missat att någon har skickat saker.
Det är Johannas främsta uppgifterna på
det. Det är det, att missa saker.
Missa mejl. Jag är så dålig på det där. Alltså.
Ja, men det gör ingenting. För nu har
men
vi
tänk vilken skatt när ni väl hittar.
Ja, gud ja.
Jag kan ju avslöja att hon skrev god jul MVH Maria, så att det var ju det var ett tag sedan, men det är ingenting, jag är jätteglad att jag har detta just nu för jag åker inte den här veckan.
Hon är fortfarande en jävla pangperson, det är bara jag som inte är
riktig pangperson.
Och det här fallet, alltså det är så, alltså varning.
Oj, är det trigger warning?
Ja, men varning för att det är mörkt. Det är så väldigt, väldigt mörkt.
Jag började ju kolla på det och bara, jag skickar det här till Elinor.
Ja. Och du vet att jag kommer berätta för dig.
Du vill inte titta på det.
Ja. Ja, men jag pallade inte. Jag tycker det känns liksom väldigt vilsamt att du tar det, faktiskt.
Ja. Ja, men,
jag lutar mig tillbaka.
Jag kommer nog sortera, jag kommer inte läsa upp allting som står här heller.
Nej.
För det är väldigt, häng med. På Halloween den 31 oktober 1984, San Jose, Kalifornien.
Yes.
Där är vi nu. Och Charles Herbert säger jag nu. Charles Herbert. Han kom hem från jobbet. Och då så tog han med sig sin 4-åriga dotter Diana ut för att gå lite bus eller godis runda. 4 år. Det är så gulligt att de är så satsiga. Alltså. Ja. Det ska de fan ha med bus eller godis grejen. Frugan Doreen, mamma då till Diana, hon var gravid, så hon pallade inte följa med ut till det här bus eller
godis-grejen.
Ja, eller hur? Hon var gravid i 8:e månaden, alltså minst. Hon var beräknad till liksom början av november. Så det var bara veckor kvar.
Oh, herregud.
Så därför var hon ju för trött, som sagt. Efter ett tag så kom Charles hem med Diana. Men då hade han varit så gullig, så han sparade några hus i närheten som, så att mamman också kunde ta med Diana ut. Ja. Så att så de kunde gå kortare.
Vilken fin familj.
Mm, allt är så härligt. Och då, så att han kunde vara hemma då medan de var ute. För han, någon måste ju vara hemma och dela ut godis också. För det är Halloween. Det. Folk kommer och knackar på. Man kan inte lämna huset tomt. Då kanske någon äggar
det. Att de har det sådär.
Jag vet.
De
så ändå. Det är som ett ständigt hot. Det yttre hotet från barn.
Vi pratar inte nog om det.
Nej, jag tycker det är problematiskt. Och sen så när de kom tillbaka. Doreen och Diana. De kom tillbaka vid 8:45. Charles och drog iväg för att köpa mer godis. Viktigt att ha mycket godis hemma.
Godiset tog alltså slut.
Ja. Och så tog han ett snabbt stopp vid at the liquor store. Systemet som vi säger här i Sverige. De har öppet då tydligen på Halloween. Jag skojar, det är inte systemet då. Ni vet det. Innan...
Vi drar ut på det här. Det kommer hända något hemskt snart.
Mm. Ja, jag sitter och håller
i handen. Ja, vi myser lite i den här stunden.
För jag ser ju verkligen framför mig en liten sån Spielberg-filmsbörja. Ni vet att det springer runt massa barn vid olika hus och det är liksom
American
pumpor.
American Dream
och,
hela tiden.
Ja. Det hela låter väldigt mysigt fram tills nu.
Nu byter jag från kaffe till öl. Mm. Nu kör vi. Och sen så, precis innan han hade åkt så kom han och, var han och Doreen överens om att det börjar bli sent, dags att liksom börja städa och gå och lägga sig sin trax och sådär. Han var borta i typ en kvart vid affären. När han kom tillbaka så märkte han, va? Dörren är olåst. Konstigt. Vi brukar ha den låst. När han öppnar så ser han Doreen ligga, hon är alltså mamman i familjen, Doreen ligga blödandes på golvet vid ingången till vardagsrummet. Och i rummet en till så ser han deras ofödde son då ligga...
Alltså jag får panik.
Ja.
Nu får du sluta dra ut på det här.
Men du får bara säga det fort. Nej, säg men det. Fostret ligger på golvet.
Död eller?
Ja.
Oh,
alltså det heter foster, men det känns för...
Det är ett spädbarn som ligger där.
Mm.
Ja. Det är ett barn. Så Charles tänker först att oj, Doreen har fått... missfall, eller vad fan man säger i den tiden.
Barnet har dött,
eller,
hon har fött och det har dött. Och,
för tidig, bla bla bla.
Yeah. Men jag menar, hur länge var han borta?
Verkligen inte det. En kvart.
Exakt, fick missfall på en kvart.
Ja, men, han får panik såklart, men sen så ser han Doreens avhuggna hand ligga i vardagsrummet tillsammans med en del av barnet. Så fattar han att det har hänt något annat. Han lutar sig över Doreen och han hör att hon andas. Det är väldigt tungt, ansträngt. Och försöker stoppa hennes blödning från armen och så där handen har suttit. Men då ser han också att hon har jättemånga knivhugg i sin kropp. På baksidan av hennes huvud så har ett hugg gått igenom skallbenet. Nej. Ytterligare ett hugg har gått in i hjärnan. Hon har hugg på båda axlar. På höger ser man in till benet. Hon är huggen 3 gånger i bröstet och på låren har hon djupa stora sår. Och i buken där hennes tarmar och livmoderväg har skurats upp. Saker hänger ut.
Alltså, det här är helt sinnessjukt. Hur kan en person ha gått in på en kvart och liksom bärsärkat loss? Vad har man använt?
Vart är deras 4-åriga dotter?
Ja.
Mm. Ja, vi kanske kommer dit.
Vi kommer dit.
Ja. Ja.
Men det var hon är nowhere to be seen i hallen där i alla fall när han kommer in. Och alltså, här är en lista också på vilka skador det här barnet hade som...
Fostret. Spädbarnet.
Ja. Men de läser jag inte upp.
Nej, skit i det, vi fattar. Det har varit ett jävla mayhem och båda är döda och det har verkligen varit fruktansvärt.
Ja.
Är det okej att vi lämnar det där?
Jag vill gärna det.
Okej, bra.
Och Charles får givetvis superpanik. What the fuck? Han försöker ta sig till telefonen. Halkar i allt blod. Blir helt nedblodad själv. Alltså jag mår illa. Man kan inte komma fram till 911 tydligen. Så han ringer istället till brandkåren och till en granne. Då så ser han Diana, 4-åriga dottern då. Oskad. Hon hade gömt sig bakom soffan i vardagsrummet.
Nej, lilla älskling. Alltså bra att hon har klarat sig med lilla...
Traumat.
Alltså jag förstår inte att detta... Jag kan knappt tänka att detta har hänt på riktigt.
Nej,
det här är alltså min största mardröm. Mm. Någonsin.
Ja.
Mm. En kvart! Ja, men också så att man gör något så vardagligt som åka iväg och kanske köpa en glass på 7-Eleven och ska komma hem och så bara väntas det här.
Yeah.
Mm.
Ja. Han tar med Diana ut i köket för att hon inte ska behöva se allt som är i hallen och vardagsrummet. Och medan de väntar på hjälp så försöker han stoppa Doreens blödningar. Ambulanspersonal kommer. Charles hjälper dem att bära ut Doreen på en bår. Han går in till grannen och lämnar Diana där. Och så försöker han då gå in.
Det där har jag tänkt på. Förlåt, jag bara som ett passus. Alltså, att man är med om något så fruktansvärt. Det där barnet som är 4... Alltså man måste ju känna så här, du måste ha mig nu.
Mm.
Men jag kan inte. Eller just nu blir det värre om jag tar hand om dig. Men samtidigt så blir det värre av att jag inte... Alltså, eller hur?
Ja, men jag fattar.
Det är en sån jävla dubbelhet. Det måste verkligen...
Det barnet
måste verkligen vara ett sånt beslut där man bara... Okej, men nu måste vi gå över till grannen. Och jag måste lämna henne här. För det här kommer bli värre.
Ja.
Än att jag... Och det är ganska mycket att säga att det blir värre för mitt barn. Att jag inte är... Eller att jag är med det nu.
Mm. Just det. När det barnet känner kanske garanterat tvärtom.
Ja, garanterat. Men samtidigt, hade de varit kvar ihop så hade det förmodligen blivit sämre.
Verkligen.
Alltså, det måste ändå vara en sån jävla svår avgjord situation. Ja, då, säga.
Han försöker följa med Doreen som har lastats in i ambulansen då. Men han får inte följa med där. För att... polisen har kommit till platsen och de arresterar honom.
Mm.
För han är ju helt täckt i blod. Luktar tydligen starkt av alkohol. Mm. Och svarar inte särskilt sammanhängande på deras frågor.
Nej, såklart. Ja.
Mycket konstigt. Ja. Mamma, jättekonstigt.
Men samtidigt är det klart att man måste göra så.
Ja, givetvis. Men det är bara hemskt.
Ja.
Och han sitter i baksätet på polisbilen en timme. Och skriker och liksom sparkar på rutorna. Medan polisen genomsöker huset.
Mm.
Och sådär. Bland de första som går in i huset är polisassistent Jamie Saldivar. Saldivar! Så heter han. Och han
Jamie
har sagt,
Saldivar?
Exakt. Jamie! Så, nej. Och han har sagt så här. Jag minns lukten. Blod luktar som järnoxid. Det var överväldigande. Den lukten glömmer man aldrig. Jag kunde inte tro det jag såg. Det fanns en Halloween-pumpa med ett ohyggligt leende. Det var som en Stephen King-film.
Åh, fy fan. Mm. Just det, Halloween-pumpen också.
Det är
också.
Halloween också.
Referensen.
Ja.
Visst. Det tog en hel vecka att få bort lukten från mustaschen, berättar han vidare. Så brutalt var det där inne. Man kunde se hackmärken i taket i hallen. 2 eller 3 stycken av något tungt vapen. En köttklyvare, machete eller en stor slaktkniv.
Det här är vidrigaste jag har hört.
Mm, fruktansvärt.
Alltså, svingat det så hårt.
Mm. Alltså helt jävla, men mayhem. Mm. Jag kommer inte på det. Är,
folk.
Mm. People, huh?
Ja. Pratar om allihopa.
Ja. På polisstationen så visiterar man Charles. Man tar hans blodiga kläder i förvar. Och under förhöret med honom så berättar polisen då att hans fru har dött av sina skador.
Nej, ja, men det är klart.
Ja,
det hade man väl lite på känn.
Ja, exakt.
Jag bara tänker på honom att sitta där och få det.
Mm. Han blir såklart helt förtvivlad. Polisen som innan har tyckt att han betedde sig väldigt misstänkt börjar bli lite så här, det kanske inte var han.
Mm.
Oh, helvete också. Mm. Det är mycket svårare för dem då ju.
Ja, men han, än så länge är han den enda misstänkt i alla fall.
Mm.
Charles säger att han är oskyldig. Och under tiden så försöker polisen, eller så fortsätter polisen genomsöka huset. Och i trädgården så hittar man en Halloween-mask. Jag ska visa er hur den ser ut.
Nej.
Mm.
Är det något vidrigt?
Alltså den är inte fin.
Nej.
Men det är en varg, ett vargansikt med jättestora ögon. Så är liksom
det är som en sån här, liksom, vet ni vad furries är för någonting?
Mm, nej,
människor som gillar att klä sig i såna där kläder. Mm. Alltså som tänker att de har ett inre djur på något vis.
Mm.
Det ser ut som en sån, fast som en sån hade varit riktigt jävla elak.
Ja, det är någon slags big bad wolf-utklädnad. Mm. Och det här...
Man fick verkligen en känsla av att man öppnar dörren. Alltså att man bara tittar ut och bara, det är någon som ska leverera något. Öppna dörren och bara...
Stora ögonen, det är så fruktansvärt äckligt. Och den är liksom inte äcklig. Den är så tecknat äcklig.
Mm.
Så det blir dubbeläckligt.
Ja, man ser ju att du är ju out for blood.
De hittar den masken. Jag kan beskriva den här ifall ni inte orkar googla bilden, men gör det annars. Beskrivs som en karikatyr av en seriefigur, ungefär som Stora Stiga Vargen från Rödluvan. Den hade enorma ögon och såg ut som en skräckfigur. Ja, det var väl i princip.
Jättebra sammanfattning.
Och väst. Man visar ett foto av masken för Charles. Han säger att han aldrig har sett den innan och han vet inte vem det är. Men polisen är inte helt övertygad ändå, såklart. Det är inte kanske nog för att släppa någon. Nej, ja, men då kan du gå. Och då ber de honom berätta om sin relation till Doreen då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi kör lite backstory för Doreen och Charles. Mest för Doreen. Charles och Doreen träffades sent 70-tal i San Jose. Charles ägde ett mattföretag. Han bodde själv i ett hus. Och Doreen var frånskild, ensamstående mamma till en 2-årig pojke som heter Paul. Och hon jobbade som sjukgymnast. På väg hem från jobbet en dag så fick hon problem med bilen. Charles råkade gå förbi, hjälpte henne med den.
Och tycke uppstod. Vad fint.
Det var gulligt. Det var en riktigt gullig historia. Hur de träffades. Och de pratade lite. Han frågade om hon ville ses igen. Och jo då, det ville hon. Mm. Och på den vägen är det. Charles säger att Doreen var en vacker människa. En underbar mamma. Hon var givmild och brydde sig om alla i sin omgivning.
Nej, gud, mitt hjärta går sönder.
De fortsatte dejta. Efter ett tag så blev det mer seriöst då. Doreen hade ju som sagt en ex-make. Som också var pappa då till hennes son Paul. Han heter Michael Dennis. Och som liten så hade Michael drabbats av väldigt så här kraftig hörselnedsättning. Och på grund av den så stammade han. Och han hade en hörapparat. Då hade man, på den tiden var liksom, man hade en stor jävla hörapparat. Mm. Som man hade i bröstfickan. Och så en tjock sladd upp till örat och sådär. Han var ju inte så vanlig eller så norm person, så han hängde inte så mycket med han var rätt ensam. Isolerad liksom. Drabbades också ofta av depressioner och han berättade senare för en psykiater att han hade haft svårt att träffa kvinnor. Men när han mötte Doreen, det borde ha varit någon gång mellan 75
det var
och 76.
Inte Paul, det var inte deras gemensamma barn som var med om det, utan
nej, detta var hennes ex. Aha. Michael.
Okej, så han, det är en vuxen person som har gått igenom det här.
Mm. Det är lite olika namn som jag slänger mig med här. Så bara se till om ni...
Ja. Vad hette ex-mannen?
Michael.
Michael.
Dennis i efternamn. Mm. I alla fall. Han och Doreen träffades någon gång mellan 75 och 76 borde det ha varit. Och då kände han direkt att så här, hon är den rätta. Och efter att de hade dejtat några månader så gifte de sig. Och strax därefter så fick de sonen Paul. Och Michael gillade papparollen väldigt mycket och sådär. Men det höll inte för dem som par. Så de skilde sig 77. Och Doreen fick vårdnaden om deras son Paul. Men Michael var med honom på helgerna och sådär. Och tyckte mycket om att hänga med sin son. Mm. Men enligt court papers läste jag någonstans att han var fortfarande väldigt bitter över skilsmässan mellan dem.
Det hängde kanske kvar.
Classic.
Mm. Och under de 2 åren som gick så fortsatte Michaels mentala hälsa att bli sämre. Exet Michael alltså. Han blev av med sin nicea position på sitt jobb. Och för att få jobba kvar på jobbet överhuvudtaget så var han tvungen att acceptera en lägre lön. Och folk runt honom märkte att han var inte riktigt sig själv. Liksom. Mm. Meanwhile, när de har skilt sig då så träffar ju Doreen Charles. Som jag berättade innan. Mm. Den här gulliga stunden. Charles tog till sig Paul, såg honom som sin egen son. De fick det lyckligt och stabilt i ett hus tillsammans. Efter 2 år så gifte de sig, Charles och Doreen. Hon slutade som sjukgymnast och började jobba i Charles företag som hans sekreterare. Det gick bra för företaget och det gick bra för dem. Och de bestämde sig för att utöka familjen. Och Doreen, som redan hade sonen Paul, hon längtade efter en flicka också. Så hon hoppades på det. Hösten 79 får de en flicka som heter Diana.
Bra gjort ändå. Mm. Att de kände att det här vill vi ha. Beställ.
Nu tar vi en flicka, tack. Ja,
tack.
Tack och bock. Superlyckliga var de. Men 1980, när Paul var 4 år gammal, så dog han.
Ja, det var det här jag väntade på. Hela tiden, att det bara skulle ske. Det här, liksom, hela den här fantastiska historien. Och sen att han inte nämndes någon gång innan.
Mm, ja. Hur dog han?
Ja. Det var en dag i februari. Doreen var inne med Diana, det flickebebis. Och Paul var ute i trädgården, lekte med en boll. 4 år gammal alltså. Doreen hade koll på honom genom fönstret. Men hon släppte honom med blicken en kort stund. Och när hon tittade ut igen så var han borta. Hon sprang ut, hittade honom i poolen.
Nej. Sluta! Och alltså, jag har inga barn, tänkte jag säga. Men jag planerar inte att ha några barn i mitt liv. Men det här kan jag kan inte tänka mig.
Nej. Jag
något värre.
Jag är ledsen.
Du har barn.
För allt detta, som jag säger.
Så himla nybliven mamma också. Sånt här är liksom min absolut värsta. Ja, det blir bättre.
Ja.
Men det, man är...
Helvetet.
Mm.
Det är också så här... Alltså, jag bara tänker på att hon ändå måste ha gått vidare. Alltså, det har jag inte gått vidare. Men alltså att hon måste ha så här,
levt med
det där.
Mm.
Mm. Levt vidare. Bli gravid. Alltså, det är så här, det tar inte slut. Liksom, alltså, det är klart att man lever vidare. Jag säger inte att man inte kan komma över att det händer jättetragiska grejer som det. Det är inget fel med det. Men det känns ju så himla... att man bara, det kanske räckte med den grejen.
Mm,
det är det jag vill. Det kanske var klart där.
Och säkert komma över. Man lär sig leva visst, vidare. Liksom, men som
precis,
du sa. Att man bara kan leva vidare.
Jag ville bara kommentera att ibland så kan vissa som har förlorat barn känna att de blir dömda för att alla är så här: jag skulle aldrig kunna komma över en sån sak. Det är inte det jag...
Nej, eller hur?
Nej, men,
vi dömer ingen som fortsätter att leva.
Eller?
Jag är bara glad för att jag skulle, om de får leva sitt liv.
Mm.
I alla fall, Doreen hämtade hjälp. Det var för sent. Paul låg i koma med life support i ungefär en vecka innan de fattade beslutet att stänga av maskinerna. För att läkarna berättade då att man kunde inte rädda honom. Och han dog 3 dagar senare.
Det här var typ värre.
Jag förstår inte vad det är.
Det är så mycket mörker.
Att det ena ovanpå det andra, det blir för mycket. Mm. Jag har skrivit, efter detta mådde alla piss.
Så, slut.
Ja. Och Michael var ju exet. Han var ju också jätteensam redan som det var. Doreen försökte liksom trösta honom efter det här. Men han var också skitförbannad på henne. Alltså man kan inte ens börja tänka på...
Det där blev en så komplex situation, tycker jag.
För verkligen. Exakt
hittills
det jag skulle
så
säga.
Är man ju ändå så här... Jag förstår allas känslor och ageranden. Alltså hittills så är jag liksom... Jag är med.
Väldigt mänskligt låter det att vara arg.
Ja. Jag tänker mig att han skuldbelägga henne direkt.
Ja,
såklart.
Ja, han skyllde allting på Doreen och på Charles. Han stämde dem för vållande till hans död. Han menade att de hade försummat Paul och att hans död hade kunnat undvikas. Och det baserade han på att tidigare samma år så hade deras hund drunknat i poolen.
Men poolen?
Då hade det varit tal om att sätta upp ett säkerhetsstaket runt den. Poolen alltså, inte hunden. Och Michael erbjöd sig att betala för det här staketet. Men grejen att det sattes upp ett staket. Men enligt Michael så var det inte tillräckligt stabilt.
Mm-hmm.
Och jag vet inte. Jag vet inte ens om
det var staket
eller om det var stängt. Det kanske inte var det. Eller det kanske var
instabilt. Men de har vidtagit åtgärder för den där poolen och det har inte funkat helt enkelt.
Det var inte tillräckligt.
Och då kan man ju också förstå den känslan att så här, det har hänt en sak här innan. Alltså, fy fan, det är så fruktansvärt allting. Ja, jag förstår alla. Jag förstår alla i hela världen. Jag är så god. Och under de här domstolsförhandlingarna så anklagar Michael Doreen för att ha varit också otrogen mot honom flera gånger under deras äktenskap.
Lite besides the point, kanske.
Ja, det kanske var lite så här...
Bara
så att ni vet, så här är hon.
Mm.
Plus, hon rökte marijuana på dagligen.
Men de är väl i Kalifornien?
Ja.
Tänker jag.
Ja. Säger han då. Och var absolut inte lämplig att ta hand om deras son, tyckte han. Och så sa han att han märkte flera gånger att Paul inte vill åka tillbaka hem efter deras helgutflykter ihop och att han hellre stannade med sin pappa. Men...
Ja, det behöver inte säga något i och för sig. Nej. Det är väl bara att han är en bra pappa.
Exakt.
Ja. Att det kanske är rimligare egentligen att dela på vårdnaden nästan alltid. Men det kan ju inte hon bestämma.
Nej.
Nej.
Juryn enades i alla fall om att det var en olyckshändelse det här. Och inte något som de kunde skyllas för. Eller dömas för. Och efter den här rättegången så minskade kontakten mellan Doreen och exet Michael. Förståeligt nog.
Mm.
Charles bad Michael att hålla sig undan. Vänligt. Men, och det gjorde han också. Och under året som går så kämpar Doreen och Charles på liksom, för att hålla ihop och sådär. Alltså det också. Åh, fy fan, jag orkar inte. Nej, åh, nej. Och sen så bestämmer de sig för att få ett barn till. De fick två missfall först. Det var jättejobbigt.
Men alltså det här, deras jäkla misery tar aldrig slut.
Ja, men då våren 1984 så blev Doreen gravid igen. Och då, då hade de en pojke på väg. Men ja, det... Ja...
Det blev som det blev, så att säga.
Mm. Tillbaka i så kallad nutid då, 1984. Nu är det hemskt.
Ja,
nu är allt fortsatt hemskt. Och då när polisen hade fått alla de här detaljerna om Doreens första äktenskap med Michael så vände de då uppmärksamheten från Charles till Michael som misstänkt. Eventuellt misstänkt, rättare sagt. Diana kan snabbt berätta också vad hon såg under mordkvällen. De hade tittat på tv tillsammans, Diana och hennes mamma, Doreen. Sen knackade det på dörren. Hon säger, det lät inte som att någon var så här ute på bus eller godis, utan det var mer bestämt. Mamma blev rädd, som att hon kände igen knackningen. Hon öppnade dörren, jag hörde henne gräla med någon. Jag minns att hon skrek åt personen i dörröppningen att sluta. Sen skrek hon åt mig att gömma mig. Och polisen bad Diana beskriva mördaren. Hon säger att det var en man med vita handskar och vargmask. Hon säger, jag minns att jag ville ha min filt som låg i soffan för att kunna täcka över mig så att han inte såg mig. Jag hörde hur han rörde sig i huset och letade efter mig. Jag hörde hur han skrek, säg inte ett ord, om du gör det så dödar jag dig. Men jag såg aldrig något ansikte.
Alltså den fyraåringen, den skräcken hon kände där, den kommer poppa upp i hela hennes liv.
Ja. Nej, men jag orkar inte.
Alltså, så traumatiserad måste hon ju bli. Jag tänker ju så här... jag ska gå på någon teater. Någon har en vargmask på sig. Ja, där kom det. Okay. Alla tecknade filmer.
Eller bara bli lite rädd en gång.
Så kom det. Mm. Ja.
Ja, någon knackar på en dörr.
Mm. Ja, men exakt. Han är förstörd. Minsta lilla.
Ja.
Är i köket, ser knivarna.
Oh. Mm. Polisen hittade ett spår från huset av bloddroppar. Som ledde ner liksom för trappan från deras hus till en gångväg som korsade en highway i närheten. De hoppades då på att det skulle leda till någon slags ledtråd. Men efter en bit så försvann det spåret. Antingen så lindade mördaren om sina skador för att inte blöda mer. Eller så var det ett fordon som personen hade kört iväg då. Så det var återvändsgränd. Strax efter midnatt, efter mordet, så anlände sergeant James Morin och fyra andra poliser till Michael Dennis hus. Och det låg kort promenadavstånd från Doreens och Charles hus. På garageuppfarten så lyste de in med en ficklampa i bilen och ratten var blodig. De ringde på. Det lyste från sovrumsfönstret, men det var ingen som öppnade. Man ringde upp Michael för att meddela att polisen står utanför. Vill gärna prata med dig. Och det dröjer ett tag, men till slut så öppnar han. Och sergeant Morin förklarar att hans exfru Doreen har blivit attackerad och de undrar om han har några upplysningar om det, möjligtvis. Han släpper in dem i huset, de sitter vid köksbordet och då berättar Morin att Doreen har dött. Och Michael svarar rätt monotont så här, du skojar, verkligen, vad hände? Liksom. Eller kanske, jag är svårt att göra monotont.
Han är ett psykfall.
Ja, eller chockad.
Ja,
who knows.
Alltså, vem vet.
Kanske är mycket näsblod.
Det är svårt när man liksom precis. Förlåt, jag är fortfarande lite uppskakad efter allt mitt näsblod på vägen.
En polis berättar att han reagerade ju väldigt lugnt på att hon hade dött och att polisen han fick gåshud och det var något han tänkte det är något allvarligt fel på den här killen. Så han betedde sig liksom på ett sätt som var ännu mer weird för dem. Och de ville söka igenom huset för att utesluta honom som misstänkt. Då sa han, jag har ingenting att dölja. Han bara, toppen. Och sen så var det lite så här, kan vi få se dina ID-handlingar? Han bara, ja, jag har dem. Jag har dem på övervåningen. Han försökte gå upp själv, men polisen bara, vi följer gärna med. Polisen gick precis bakom honom.
Gud vad kul, för du fick exakt samma ton. Alltså det är bara så, jag var bara, så, vi följer gärna med. Det är exakt, det är liksom så Elinor låter när man vet att det här är hon 100% på att hon vill.
Ja.
Alltså typ så här, vill du gå dit eller dit? Jag vill gärna gå dit. Det kommer gå.
Jag vill gärna gå dit.
Ja.
Jag älskar att du fick in ditt eget beteende.
Det var väldigt...
Det var jag som var polisen här, kan jag
känna. Snyggt använde dina egna.
Vi följer gärna med. Mm. Det är väldigt snabbt också. Snubblar nästan på dem. Ja, men det är gärna. Absolut. Och då liksom, Michael tittar sig bak över axeln på polisen. Tittar lite weird. Sådär. En egendomlig blick beskrivs det som. Och när de kommer in i hans sovrum där uppe så de bara, kan vi få se dina ID-handlingar? Han bara, jag vet inte riktigt. Rör sig lite mot sänggaveln. Kollar lite där runt. Tar upp handen på hakan och bara, jag vet inte vad det är för något. Och då ser de att hans hand... fyra fingrar nerblodade och omplåstrade.
Nej, men
gud. Det är så roligt att det beskrivs så här att de ser inte det förrän han så här klär sig på hakan.
Ja. Hur kunde de inte se?
Och de bara, you got a hand! Wait a minute!
Det är något som inte stämmer.
I alla fall, det var en lite weird situation där uppe i sovrummet. Alltså, vad är det som händer? Varför kollar du sänggaven?
Ja.
Freak. Vet inte hur det slutade riktigt med det. De bara, okej. Du är galen. Följ med till polisstationen. Kanske de sa. Vem vet. Han gör det. Där frågar de, vad har hänt med din hand? Och det är alltså helt blodigt, det här bandaget som jag har runt handen. Han bara, jag ska ha en pumpa. Och när jag skulle göra ansiktet så tappade jag kniven och råkade ta tag i...
Fumlade roten.
Ja, bla, bla, bla. Ja, eller hur?
Det är Halloween. Fram pumpan, gubbjävel.
Exakt. Jag åt upp den.
Det var den som stod hemma hos dem. Mm. Han ställde den där.
Sen gick han därifrån.
Han gav dem en pumpa i present, sen gick han.
Grattis. Mörda henne.
Grattis på Halloween.
Happy Halloween.
kan vara så. Vi vet inte. Än.
Teori.
De börjar pressa honom. Michael. De bara, vi har förstått att du har ett litet förslutet. Förslutet. Sa de inte. Det sa de verkligen inte.
Vad är det?
Vi förstår att du har ett visst förslutet med offret. Någon slags ziplockpåse, kan det vara något sånt? Nej, det var alltså något förflytet som de menade. De sa fel.
Du har något?
Ja, så de är så här, men ni har varit gifta, ni skilde er, du stämde henne för ditt barn dog. Där, hela den grejen. Och då så står det inte något om svar på det. Så det hängde väl
det. Det var bara det de sa.
Ja. Så. De lät honom förstå att...
We know.
Ja.
Vi vet.
Ja. Då frågar de så här, vad har du gjort ikväll då? Så säger han att...
Det låter som att de har liksom en... Ja, vad har du gjort ikväll då?
Jag känner att jag berättar inte detta på topp.
Du levde det in när du var polisen som gick bakom honom. Men sen
men nu har jag
tappade du det.
Ja. Ja, sen frågar de om det grejer. Sen, ja.
Frågar lite saker och sen...
Vad har du gjort ikväll då? Ja. Ska du på TV eller?
Ska du se Mello då?
Jag tar på mig det. Det här dådet som är dåligt berättande. Men... Då säger han, jag kom hem från jobbet vid 4, gick och la mig vid 10. Han får se en bild på den här vargmasken de har hittat, så är den här har jag aldrig sett. Jag är oskyldig. Hej och hå. Kanske. Jag improviserar lite.
Ja, men jag tycker det är bra. Den clownkursen du går har verkligen
gett...
Jag har varit på clownkurs hela dagen.
Ja. Så du kan bara foka på en grej i taget.
Mm. Så, wop, wop. Am I right? I alla fall. Medan de förhörde honom så sökte de vidare i hans hus, Michaels. Man hittade blodspår i diskhon. Fanns massa blodiga bandage i soporna. Och på övervåningen så hittade man blodiga jeans och en laddad magnumrevolver bakom hans sänggavel.
Där inget av det här är bra för honom.
Nej, där han hade stått och krafsat efter sitt ID.
Nej,
då.
Fan vad sjukt.
Han skulle skjuta,
dem.
Ja, eventuellt. Kanske av dem, kanske sig själv. Who knows? Men de var i alla fall övertygade om att det var den han letade efter.
Ja.
Amerikaner och sina vapen.
Ja, visst. Mm. Det här är mitt ID. Det står mitt namn här på lite...
Say hello to my little ID.
Och det här är så jävla sjukt. I garaget hos Michael så hittar man två handgjorda kistor. Handsnickrade liksom.
Men då, begravningskistor eller en liten kista?
Ja, alltså inte skattkistor.
Nej,
utan
inget bra tema här.
Coffins, så att säga. Två liksäckar. Victor och kartor över San Francisco Bay.
Det var det jag sa. Jag sa det nu. Psykfall.
Mm. Så kan han vara så jävla störd i huvudet?
Det tror jag.
Mm. Oh. Men jag menar mest, alltså för jag menar, allt annat, absolut, det är ju sjukt. Mm. Men också att man är en sån dålig brottsling kan ibland slå mig som liksom extrem. Alltså man bara, men du har varit uppe, du kommer ju direkt ha folk där.
Mm.
Någon planering.
Ja, men det är det jag undrar också. Vissa såna här typer av fall, jag vet att ni har tagit upp det tidigare också, men man blir så otroligt förvånad. Man bara, jag hade gjort det där mycket bättre. Ursäkta.
Ja, men man tänker också på att han... Psykiska problem, forever. Stort trauma.
Mm.
Tänker kanske eventuellt ta livet av sig efter det. Alltså jag tänker också att man kanske inte är så här, det här ska jag komma undan med det perfekta brottet. Nej, utan det är bara så här, jag ska hämnas på allt som jag har förlorat, som de tog ifrån mig.
Jag skiter i vilket.
Ni vet, bla bla bla, inte för ursäkta. Men jag tänker att hans plan var liksom inte så mycket, jag ska komma undan med det här och sen leva lycklig i resten av mina dagar.
Nej, men han hade kanske ändå en plan att gömma undan några lik.
Ja,
kanske.
Det låter ju säga sant.
Mm. Vi vet inte.
Mm. Det här har inte gått som han har tänkt.
Nej.
Nej.
De misstänker då att han hade en plan att han skulle liksom dränka dem i princip. För att det skulle vara väldigt symboliskt passande också. Mm. Eftersom som någon slags hämnd på deras son. Han skulle slänga dem i havet.
Alltså. Man är så fruktansvärt. Alltså när man är så där gravid, bara att det perspektivet som hon var då.
Mm.
Man är helt försvarslös. Alltså fullständigt försvarslös. Mm. Man har liksom, du har inte kvar din kropp. Liksom.
Är det att man liksom...
Ja, men man är så inte... tung och inget funkar. Man har ont överallt. Och man, liksom, man vill skydda den här magen hela tiden. Mm. Alltså.
Men den är överallt.
Ja.
Den är överallt och den är liksom... The most precious thing man har just då. Liksom.
Du kan bara vända ryggen till och backa på någon.
Mm, man har liksom, man vill bara försvara sig själv, men man är liksom så svag som man kan vara och i behov av beskydd känner man hela just tiden. Det. Så därför är man så max... Man känner sig max utsatt hela tiden.
Ja. Men
alltså man blir nervös om det är lite trångt någonstans. Mm. Då känner man verkligen så här...
Men jag kan inte... Eller så här, nu killgissar jag rakt igenom här nu. Men jag tänker
det är det den här podden till för.
Tack så mycket. Mm. Då känner jag väl så här, att när man är så där otroligt gravid, att blir det inte något adrenalin på slag också? Om det skulle, alltså jag tänker om man utsätts för en sån här situation. Mm. Liksom där lejoninnan skydda sitt barn.
Jo, det är bara det att du inte har, du har liksom du har ju liksom inte tillgång till den kraften. Nej. Som du, alltså, du får adrenalin på slag, men allt det går ut på är liksom att skydda magen.
Mm, mm.
Men du kan typ inte det. Så att du liksom, kroppen är bara till för att producera någon annan.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så upplevde jag det i alla fall.
Ja, men jag fattar verkligen den
blev känslan. Extremt stor.
Det är inte det att man får supermycket energi direkt.
Nej,
av det.
Nej.
Så. Nej, så verkligen superobehagligt.
Mm.
Och ja. Sen så såg de också i garaget, eller vad det var. Var det i garaget? Skitsamma, hemma hos honom. Ett tomt fodral till en machete. Jag älskar att säga machete. För min dialekt är så himla dum.
Nej, det hade jag också sagt.
Machete.
Machete hade jag sagt.
Machete är... säger jag nog.
Machete.
Vad är du ifrån?
Norrland.
Eller
södra Norrland.
Mm. Ja, alltså allt är faktiskt inte samma.
Nej, jag vet.
Norrland.
Men jag också säga,
de tänker man att du skulle säga machete.
Machete.
Nej, men inte så långt norrut.
Men nu lovade du.
Ja, sa du det? Nej, men grejen är den att det här är också väldigt intressant. Absolut inte, men... Folk bara såhär, men du är i alla fall stockholmare. Mm. Men du är från Norrland. Jag känner någon till som kommer från Norrland. Ni kanske känner varandra. Man bara, fast nej.
Det gör men jag tror det bara var ett dumt skämt att folk fortfarande säger
det händer.
Men jag träffade en afrikan en gång. Och du är född i Afrika.
Så ni kanske känner varandra. Mm. Oh, man bara, nej. Nej, men det är också det att jag är från Järvsö. Det är liksom 30 mil upp, det är inte ens långt.
Men det är på vägen till Åre, det känner man ju till.
Ungefär, ja. Man åker igenom där, säger jag bara, så man är färdig.
Men vad heter det? Machete. Nej, men det där är ju något. Jag trodde kanske att du var från typ Uppland. Lite så låter det ju. Jag är från Uppland.
Nu. Aj.
Nu blev hon
illa berörd.
Ja.
Det var inte meningen. Jag bara, eftersom jag är från Uppland så tycker jag att den dialekten påminner lite om uppåt. Liksom.
Också så här, jo men det är uppåt, men det är också så här, jag pratar ju lite bonnigt.
Hade jag gissat hade jag sagt typ Skövde. Men jag är inte bra på dialekten.
Jag unfriendar dig direkt överallt.
Jag
pratar ju
nu när du pratar Skövde så förstår jag att du inte...
Någonstans, ingenstans, jag går.
Ja, titta.
Men jag tänkte nog Gävle.
Ja, det är i princip samma dialekt.
Mm. Men det är den jag menar är lite uppländsk. Gävle men ligger väl nästgårds med uppländskan.
Ja, Järvsörö då. Arra.
Men du säger alltså inte machete?
Jag säger machete.
Ja.
Det är som machaller.
Ja.
Just det.
Samma sak.
Nej, jag tror det var skånska, men det kanske bara vi.
Nej, men det är också småländska. För jag fick ju lära om när jag flyttade från Kalmar till Uppsala.
Mm.
Då fick jag ju...
Är du stockholmare?
Nej, nej, jag är från Kalmar, Uppsala. Men då fick jag lära om, för då var mina kompisar så här, men det heter inte beigt. Jag säger beige liksom.
Mm.
Beige. Så jag har ju liksom lärt...
Beige.
Så nu är det svårt att säga om.
Beige.
Ja.
Det är svårt för dig.
Ja. Men det var väl lite intressant, litet instig.
Ja, men det var vilsamt, tycker jag. Att prata lite dialekt.
Ja, så mitt i... en inflik. Ja. Varsågod.
Ja. De hittade alltså ett tomt fodral från en machete. De kunde nästan gissa vad mordvapnet så hade varit då. Faktiskt, baserat på det tomma fodralet.
Och mördaren, nästan.
Ja, de killgissade, fast ändå inte.
Mm. Man häktade honom direkt. Man släppte Charles, trevligt. Men efter 48 timmar så släpper man Michael på fri fot. För att det här blodet i hans hem, Michaels hem, de skickade det på analys. Och de, vet ni, de har blivit försenade, de analyserna. Och då är det väl en lag då, förmodar jag, som gör att man inte kan hålla någon om man inte kan åtala dem.
Nej, de har ju en annan... Vi i Sverige får ofta skit för att vi får häkta folk lite hur länge som
helst. Just det, var det hela den här A$AP Rocky-grejen.
Exakt det jag skulle nämna.
Ja, titta.
Titta, nu tänkte vi till.
Fan, vad street av oss.
Machete.
Okej, det var det dummaste jag har sagt. Skitsamma. Okej, okay. Han släpptes. Hur mådde Diana och Charles då, kan man tänka sig?
Jättedåligt.
Mm, alltså, de var ju livrädda. Fy fan. Och såklart helt så här, men va?
Han bor några timmar därifrån.
Några timmar?
Nej, jag menar några minuter menar jag.
Alltså några steg. De bara, okej, vad kul att du ville hälsa på. Vi kanske ringer dig igen. Alltså det är fruktansvärt sjukt.
Mm.
Lagar va? Ta bort allihopa. Mm. Just det, Diana var ju också ännu mer orolig än vad hon hade varit. Om, för, bla bla bla. För han hade ju sagt också att om du säger någonting så där är det.
Just
han har ju hotat henne.
Fyra år,
om det inte räknas bokstavligt. Hot nog att komma in och mörda hennes mamma. I alla fall, polisen försöker få labbet att snabba på lite.
Ja,
men det har man ju sett på så CSI att det, ibland är det faktiskt ganska komplicerade grejer.
Ja, analysera så går blod. Det på någon sekund. Jag ser här i min dator att det är den här personen.
Analysera blod har jag gjort. Det tar inte så lång tid.
Nej.
Nej, men det beror på vad man gör. Och på den tiden kanske man inte hade lika bra grejer. Jag bara säger att hur jävla svårt kan det vara? Det säger jag och det står jag bakom.
Ja,
hur jävla svårt kan det vara?
Under det där.
Men detta var också någon grej att labbet hade fått ta emot väldigt mycket bevismaterial samtidigt. Tydligen från två olika brottsplatser. Så det var mycket. Det var ovanligt mycket. Citat från polisen. Det blir så ibland.
Det är lite mycket nu.
Ja.
Det kan man ju också relatera till kanske.
Ja, livspusslet har vi alla.
Men jag tycker ändå, skärp till det för fan.
Ja, men håll kvar honom lite.
Det är ändå liksom bara ett litet, liksom, riktigt, vad heter det, bestialiskt.
Sätt åtminstone span på honom.
För alltså, känner jag USA rätt så är det bara att ringa en domare som man är kompis med och bara, kan du fixa en sak?
En warrant.
Betala lite borgen och så blir det bra.
Mm, fast motsatsen.
Eller ja, det. Betala något.
Man,
betala
får, något man får borgen.
Ja, det är det. Här.
Ja. Vi kan sånt. Under tiden så undersöker de istället Michaels adressbok, polisen. Kolla igenom den lite. Och då pratade de med en kvinna som hade varit på fest med Michael året innan. Det var en maskerad. De frågade henne, vad hade Michael klätt ut sig till? Ja, vad var det nu igen? Jo, men det var, han hade vanliga kläder och sen vargmask över huvudet. Så han såg ut lite som stora stygga vargen.
Gud.
Var det någon som fotade? Ja, det var det. Och hon hade foton på det. Det fanns 3-4 bilder på Michael från festen i värmasken. Och det var en likadan mask som hittades på brottsplatsen. Alltså hur många bevis?
Var det fotot du visade för oss nu?
Ja.
Åh gud.
Oh my nu. Fucking god.
Nej, jag nu
vilken rys.
Pirrare.
Eller nej, du menar så. Om det var den från festen.
Det måste det ha varit.
Hur
ser vi ut som en liten festlig bild? Om det här hade varit ett CSI-avsnitt,
men det ser ut,
det var då det hade... Där är han ju på festen, det ser man ju.
Det måste det vara.
Han är vanliga kläder och en jävla vargmask.
Ja.
Mm. Och är ju mördare.
Det är det jag tänker, att liksom så här, i ett CSI-avsnitt, när man hade, om det här hade varit det, och de hade visat den här bilden, oh my god, då hade det här varit liksom crescendot.
Ja, visst.
Mm.
Så det har varit så, we gotta catch him. Oh, but we did catch him, but we had to set it for... Right, I forgot.
Och då måste de springa till bilarna och alla åker.
Ja, och prata i någon telefon samtidigt. Ja. I'm on my way, please.
Så de gör de.
Ja.
Så.
Hello. Klamkurs. Vad får jag alltid från?
Ingen vet. Framplus-kurs slash, vart får jag?
Ja, det är en kombination av dem båda. Sen så blir proverna klara. Blodet från Michaels hus visar sig matcha Doreens.
Blimmen.
Så det var ju som vi trodde faktiskt.
Ja, men då vill jag ändå high-fivea teamet på labbet. Det vill jag ändå göra.
Ja, men...
Då kör man en lap genom och bara high-fivea skiten ur tanterna där.
Ja. Så bara.
Så 17 timmar efter att han har släppts fri så grips han igen då, Michael.
Ja, de hittar honom ändå.
Ja, så jag vet inte vad han har gjort under den tiden.
Hängde.
Ja, men precis. Checkat sin favoriträtt.
Bida sin tid.
Ja. Kanske bara mått piss i ett hörn. Vem vet. Man hoppas. Han åtalas då för mordet på Doreen och på hennes ofödda barn. Och ända fram till rättegången så fortsätter han hävda att han är oskyldig.
Visst måste det bli två mord, va?
Ja,
ja det måste det bli.
Det är det. Åklagaren anser då att det här brottet förordar dödsstraff. 4 år senare börjar rättegången.
Vänta.
Time flies.
Ja, verkligen. Det var det jag tänkte. Vad hände med tiden däremellan?
Ja, jag vet inte. Saker. Sånt som är säkert ointressant att ha med. Absolut. Då därför valde Maria.
Han satt på häktet.
Vi tar ett hopp.
Förhoppningsvis.
Tiden läker alla rättegångar.
De släppte honom fri då såklart.
Ja,
för det tog så lång tid.
Och sen efter 4 år. Hej grabbar, nu är jag här.
Ja.
Som lovat.
Ja. Och Diana som då var 8 år kallas som vittne till rättegången. Juli 88 började den. Hon tyckte ju det var pisshemskt såklart. Och hon under rättegången så hon kunde typ inte prata om han tittade på henne. För att hon var ju fortfarande livrädd för honom såklart. För att hon hörde hans liksom mordhot mot henne i huvudet.
Mm.
Och han fick lägga ner huvudet på bordet så att han inte kunde titta på henne.
Mm.
För att hon skulle kunna prata.
Det måste ändå vara skönt för henne. Alltså jag menar, allt är superhemskt.
Mm.
Men om man då är så jävla rädd för någon i en rättegångssal och ser att någon kan tvinga honom att ta ner huvudet för att jag ska kunna prata.
Mm.
Jag tänker att det ändå är en känsla av att han är under kontroll.
Ja,
förstår kanske. Du vad jag menar?
Eller att hon har kontrollen.
Mm, det är det jag menar.
Mm. Man hoppas
att han är kuvad.
Mm.
Liksom.
Mm. Sitt.
Övervunnen. Liksom.
Ja. Mm. Ja, så jag hoppas verkligen inte att han satt där och liksom stirrade på henne och gjorde sådana här fingret över halsen. Bara, I'm out for you. Alltså, det hoppas vi inte. Men inför vem alla. Vet?
Mm.
Han kanske hade en mask på sig. Det vet vi ingenting om. Det finns inga vittnen. Jag skojar. Vad säger jag? Några dagar in i rättgången så ändrar Michael sitt nekande till ett jakande. Så att säga. Eller han erkänner då istället.
Alltså, han bara, nej det har jag inte gjort. Bara, jo det har du. Torsé.
Också så här.
I see what you did.
Precis. Okej. Okay. Jag håller med.
Du har en poäng i det du säger.
Det är en valid poäng.
Känner ni till Samson Biceps?
Ja, den här svenska porrfilmsstjärnan.
Mm. Oj, vad är det här för underbart?
Ja, det finns på YouTube där de har klippt bort själva knullet ur de här svenska porrfilmerna.
Det bara man göra alla porrfilmer.
Ja. Ja. Så man får se handlingen. Mm. Men för att han är ju en jävla komedistjärna utan att veta om
vad
det.
Vad heter det?
Samson Biceps.
Det här kommer att bli filmkväll.
Jag ska säga att de flesta andra som också spelar i samma film har också komiska talanger.
Ja, men det är ju så himla hemskt för man märker att de kan inte svenska. De har lärt sig manuset.
Jaha, nej men jag tänkte nog inte på... För den jag har sett är när det är poliser och hon verkar
just det,
kunna...
Just det, för hon jag tänkte på nu. Hon är från Skåne. Hon är fullt medveten, verkar det som. Vad hon säger. Men det är någon scen där han typ så här smeker sin arm med en banan. Och hon bara, ta mig nu. Jag orkar inte mer. Eller nej, det lät inte så. Hon lät mer polsk typ eller någonting åt det hållet. Nu lät det som att jag försökte göra någon slags thai. Det var fruktansvärt hemskt.
Men det lät som en dataröst faktiskt.
Ja, det lät väldigt monotont.
Microsoft men Sam.
Det är det som är det mörka med porr. Men hur som helst, Samson Biceps så håller oss vid det ljusa.
Historien, i alla fall. Det finns en väldigt... Den här med han bråkar med en parkeringsvakt.
Mm.
Hon ger honom böter. Och han bara... Vad fan säger du? Vad då där? Hon bara, flörta inte med mig. Din karslok.
Karslok också.
Ja. Hon bara, tror du att du skulle komma undan med den här böter? Varför du flörtar med din karslok? Och han bara, men kanske jag får parkera min egen långtrådare i ditt lilla garage. Och då säger hon exakt så här, nej. Eller jo.
Det är så det gick till. På den här rättegången.
Ja, det tror jag.
Det var inte jag. Eller jo. Ja, jo. Absolut. Vi kör.
Och sen så,
får jag bara fråga, var det här 70-talsporr?
Jag tror det är senare.
Nej, det är liksom
det är ganska nu. Ja,
2000-någonting. Alltså, det är 10 år sedan minst.
Men apropå då svensk porr, väldigt snabbt. Fäbodjäntan, den har ni sett?
Inte sett.
Varsågoda.
Jag är inget porrfan alltså.
Nej.
Jag blir bara illa berörd. Men
alltså hade man klippt bort alla porrscener som är
helt... Ja, då är det starkt.
Alltså det är skådespelartalanger.
Mm.
Nu kanske ni frågar er, har jag pratat med Samson Biceps på Happy Pancake? Jag vill inte svara på det.
Men då har han frågat dig om han får parkera sin långtradare i ditt garage?
Nej. Eller ju.
Där kom den.
Oh, det där var
så underbart. Det där har du längtat efter.
Alltså, så länge
du har...
mitt liv.
Nej, du har tänkt, när ska jag få lägga av den här?
Det bästa med det var när han skrev till mig. Så kände jag igen honom lite först. Jag bara, för fan känner jag honom? Och sen så kom jag på vem det var. Skrev till min kompis Simone. Bara, oh my god, vet du vem som precis skrev till mig på Happy Pancake? Hon bara, var det Samson Biceps?
Jag bara, nej!
Hur fan kunde du veta?
Men hur gammal är den här människan?
Ja, nu vet jag inte. 50 kanske. 40-50.
Och då när ni pratade på Happy Pancake, 48?
Alltså, 42 kanske.
Ja.
Något sånt där. Vi träffades aldrig. Det var en...
Fan, varför gjorde ni inte det?
Vilken kärlek växer på avstånd.
Nej, men alltså det hade varit en historia.
Mm. Hans riktiga namn är Daniel Aldenmark.
Och?
Ja. Okej, tillbaka till rättegången.
Tillbaka till det mörka.
Han erkänner alltså, efter ett tag. Men han fortsätter... han menar att det var rätt gjort av honom. På grund av hans sons död då. Nu kommer vi tillbaka till det här.
Då är man så jävla med på att han är en idiot.
Ja, då är det
här. Men det har jag varit hela tiden. Man menar att det gjorde det. Man blev irriterad. Jag blev irriterad. Det var det jag försökte.
Annoyed.
Ja.
Annoyed, verkligen. Åklagaren menar att några veckor innan mordet så hade Doreen stött på Michael i mataffären. Och hon hade då berättat för honom att hon var gravid. Men Michael menar att nej, jag visste inte att hon var gravid. Inte förrän han såg fosträtt.
Men det är väl inte så otydligt att någon är gravid när de är åttonde månaden?
Nej.
Alltså det spelar inte ens någon roll om det är ett sånt barn som ligger vid... min kompis blev så... Ja, det är sjukt för hon är så jävla smal också. Men hennes foster la sig liksom vid ryggraden.
Ah. La sig på ryggen?
Ja, alltså den la sig längst. Så hon fick inte mage på... Hon var skitgravid och det syntes bara lite. Och som sagt, hon är svinsmal så man förstår liksom inte hur... Men även hon i slutet av sin graviditet syntes det ju liksom... Att det var någonting där.
Alltså, this makes me wonder om hon var i åtta och en halvte månaden. Mm. Eller kanske om det finns fel uppgifter. Om hon kanske var i femte månaden eller fan som helst. Men i vilket fall...
Det känns jättekonstigt tycker jag att han liksom så här påstår att han inte skulle... För det låter ju som att det är motivet.
Mm.
Att nu ska jag ta det visst. Barn.
Ja, Susan, ni ska inte vara lyckliga.
Nej,
precis. Det ska du inte tro.
Ja, han... vi väntar en son.
Mm.
Det bara, skulle ju lätt
nej,
kunna...
det ska du inte få. Jag ska ta din hand och ditt barn.
Mm. Visst. Han berättar också tydligen att medan Doreen hade försökt försvara sig från hans macheteattack så hade han frågat henne, hur känns det att drunkna? Jävligt obehagligt. Och
men den här personen är
sjuk.
Det sjukaste vi har.
Ja, man gissade då att han hade någon plan med de här kistorna, men att han ändrade den vid något tillfälle och bara jag kör den här istället. Någon slags machete-grej. Och sen så gissar man att någonting skrämde honom från brottsplatsen. För att han flydde då innan han hade hittat Diana som han också verkar ha planerat om. Skitsamma. Försvaret hävdade att det här brottet hade begåtts under allvarlig psykisk sjukdom och att mordet inte var överlagt. Så alltså inte mord. De menade att Michael hade fått vanföreställningar efter sin sons död och att han var övertygad om att Doreen ville att Paul skulle dö och därför gjorde hon ingenting för att stoppa det. Så därför så ville han då hämnas.
Ändå får man ju inte döda någon, det är ju det.
Nej,
det är ju det, va?
Men det är ju USA, va? Vad heter det? Inte reasonable doubt, vad heter det? Insanity.
Nej, det är insanity, men alltså,
ja, just det.
Det funkar väl ganska likt som i Sverige, gör inte det?
Jag vet inte.
Men jag menar bara om man tycker att man är tillfälligt sinnesförvirrad eller att de tycker att han led av en så stor... Alltså att de menar på att det här trodde han var sant. Att det var hon som hade gjort det med mening.
Eller hur?
Även om han trodde det så... Alltså du vet, han hade ju behövt mer tro att hon var djävulen.
Ja.
För att det ska vara...
Ja, men det,
eller?
Visst, det tycker jag känns så jäkla orimligt. Att de...
Ja, det vet väl de advokaterna. Men,
nej, men jag tycker det var dumt.
Ja. Det var dumt, gå vidare.
Ja. Gör om det där.
Mm. Hans vänner och kollegor vittnade till hans fördel och berättade att han var så trevlig. Han hade en jobbig barndom och han älskade sin son. Han bara,
vad tyckte de? Vad fan?
Vem bryr sig?
Nej, exakt.
Men okej. Ni fick säga allt
vad ni ville. Vi fattar att han inte bara är dålig.
Ja. Michael vittnar aldrig själv i alla fall.
Det är väl de flesta såna här galningar som mördar och håller på, tänker jag.
Eller hur?
Och också fantastiska föräldrar, bla bla bla.
Eller hur? Han gillade det faktiskt, bara. Han gillade djur. Han bara, okej. Okay. Vem fan bryr sig? Men han dömdes i augusti 1988 för mord av första graden på Doreen Erbert. Och mord av andra graden på den ofödda sonen.
Sjukt att det bara blev andra graden.
Mm. Mm. Det är väl kanske för att man kanske inte kunde bevisa att han visste om.
Just det, att han låtsades som att han...
Mm.
Ja.
Mm.
Så det är uppsåtsgrejen där, ja.
Och när de läste upp domen så visade han inga känslor. Han dömdes till döden. När han leddes ut ur domsalen så vände han sig mot familjen Erbert, alltså mot Charles och Diana då, och sa good night.
Va? Men vad är det här för obehaglig jävla person?
Ja, nej. Så.
Vilken tur att du fick det sagt.
Ja, eller hur?
Gud vad bra.
Mm. Good toppen!
Toppen, bra slut.
Det här vann du.
Ja, exakt. Poäng till dig.
Ja.
Det sjuka är liksom att Diana idag är... Hon är bara 38, va? Det måste vara det.
Mm. Jag vet inte. Jag tänker inte mig på att räkna. Det har gått fel förut.
Eller 40. Förlåt, hon föddes 1980, va?
Jag undrar hur hon mår.
Ja, just det.
Hur mår du?
Ja, verkligen. Skulle vara spännande.
Sen vid ytterligare förhandlingar i september efter rättegången. Den tog slut i augusti, en månad senare. Då visade han ånger över vad han hade gjort. Men han upprepade ändå att de borde ha fixat poolstaketet. Man bara, men ja!
Skit i staketet!
Ja, det är klart de borde, men vad fan?
Det har hänt, saker har hänt.
Ja, du är den liksom första som tänker på det.
Är det sant?
Thank you, Mr. Hindsight.
Lite så här, det är så dags att komma och vara ångerfull nu.
Mm, visst.
Han känns ju verkligen som en kappa, hela han. Mm. Att han var så här, nej jag har inte gjort det. Eller jag. Nej, jag har ingen ånger. Jo, lite, faktiskt. Mm.
Men poolstaket, han kommer så i övermorgon. Han bara,
men också att okay, han tycker att det är rimligt att han ska skylla det på poolstaketet.
Mm.
Att det är det han tycker, att folk ska bara, oh, du har rätt.
Mm.
Du har helt rätt att mörda dem.
You're free to go.
Absolut, öppna portarna bara. Så.
Ja. Han sitter på death row på San Quentin. Och det finns inget avrättningsdatum.
Nej, jag tror inte man avrättar folk i Kalifornien så ofta.
Mm.
Det är ju jättemycket där att man avskaffar och skaffar igen och beroende på. Väl.
Tack Maria för det här fruktansvärda du har utsatt oss för genom att ge oss den här researchen.
Hon har utsatt sig själv, tänker jag.
Alltså, älskar
vän. Maria
Pettersson.
Pettersson.
Underbar människa, tack så jättemycket för hjälpen.
Ja, tack
så
mycket. Det var en jävla... Det gick ju... Alltså, det var ju hemskt, men jag tycker det var right up our alley, så att säga.
Mm. Men det var nog det värsta jag har... berättat. Eller det känns som det var
så. Det var så jävla gory.
Ja. Och mörkt.
Ja.
Det är så mörkt på alla plan.
Mm. Men jag tycker att det nästan är lite i klass med det här mordet, den här japanen som ni berättade om.
Mm.
Ja, just det var.
Det var riktigt jävla mörkt också.
Just, jag förtränger ju också typ två dagar efter. Jag, bara, jag har aldrig hört talas om det här.
Ja, men jag är fan likadan. Har vi gjort den här? Så kan jag verkligen.
Mm.
Kan
det minst. Tycker jag är liksom lite bra. Nu kommer cred till er här.
Mm-hmm.
Varsågoda.
Det gillar vi.
Nej, men jag tänker så här, jag tycker det är så intressant för att alla eller så här, de flesta poddar pratar om liksom ganska så här, stora fall, uppmärksammade fall. Det här är så här, aldrig hört talas om det här.
Nej.
Mm. Saker som man inte vet. Både om liksom hela jävla sjuka Kanada, där händer det grejer, mm-hmm. och alla liksom de andra morden som ingen pratar om, som bara liksom glöms bort.
Mm.
Cred.
Mm, men vad härligt.
Tack för det. Mm. Det är hemskt, men tack.
Jag kan också tipsa, hon som källa hade, Maria använt en dokumentär som finns på Deep Play som heter Unmasked. Jag kan också säga då att tydligen så har de blandat ihop, de har döpt avsnitten fel.
Mm-hmm.
Så The Big Bad Wolf-avsnittet är under någon slags clown-avsnitt istället. Så det är fullt obehagligt på alla punkter.
Ja, allt som vi kan blanda in som hemskt.
Så The Big Bad Wolf heter detta. Lite störigt att det har varit... sånt här härligt namn också. Alltså,
för, ja, det här var alltså för Deep Play.
Ja.
Vad härligt. Då ska jag förstöra min kväll med det här någon dag. Det
kan också vara att jag precis har läst upp exakt allt de säger i den dokumentären. Men då får du...
Det är bara repeat direkt.
Men det är härligt. Ja. Jag gillar det.
Men alltså, tack för det här. Det var en jävla resa.
Jag sitter och svettas, för jag tycker att det har varit så jävla obehagligt, men spännande. Du har läst så bra.
Tack! Ja. Förutom då när jag...
Verkar jag suttit så här och bara... Snart kommer det något.
När jag imprade lite.
Ja, då var det det bästa. Det var yes! Där hände
det. It came alive. Alltså verkligen.
Kan berätta en sista rolig grej som lyfter upp oss kanske. Ja. Jag insåg en grej om mig själv idag på clownkursen.
Oj.
Att, för då fick vi först lyssna lite. Lite info om clownkonsten. Mm. Och sen så tog vi då en runda. Man satt i en ring och alla berättade lite kort. Så man berättade vad man hette och lite kort vad man kände inför clown. Och varför man gick kursen. Och då, inte, alltså det var en sån lättnad när jag fick säga vad jag hette och när jag fick prata lite. Mm. Det var en sån lättnad. Jag insåg så här, att fan vad viktigt bara. Det är för mig att höras. Mm. För att min största skräck insåg jag då, det är att vara den tysta tjejen. Tjejen som inte sa någonting idag. Jag blev så här.
Men det är du väl inte? Eller jag förstår inte hur du
nej, tänker. Nej, men jag vet, men det hade jag kunnat vara. Om ingen hade gett mig något
att du kände dig inte riktigt som dig själv i ett nytt sammanhang där man nej. Är lite nervös och så tänker man vad ska folk tycka om mig och så fick du plötsligt take charge av och bara säga.
Men det kändes som att jag inte fanns innan.
Mm. Så jag fattar. Gud vad hemskt, det där lät ju vidrigt.
Ja, det är tråkigt, men
finns du.
Nu är jag komiker så varsågoda.
Ja, varsågoda. Så var det med det.
Du löste det på det bästa sättet.
Ja,
mm.
gjorde det.
Men hörni, tack så mycket för den här veckan.
Tack.
Ja, jag kommer ju svettas hela vägen hem och sen så, vem vet, jag kanske kommer drömma mardrömmar om det här, för jag är väldigt lätt för att drömma mardrömmar.
Mm. Grattis!
Tack så mycket!
Tack så jättemycket för att du kom, Cissi.
Mm. Ja, alltså,
du
är en underbar tack människa. För att jag fick vara med. Det var mejla dig lite lätt. Du var ju lättfotad. Absolut! Kom lördag! Kom på lördag!
Jag har inte spår. Yes. Nej, men jag har ju träffat dig innan, jag vet.
Ja, du vet ju att jag inte är ett psykfall!
Ja.
I alla fall.
Nästa
tack för att jag fick komma.
Hörrni, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.